Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara BioOil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just BioOil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. BioOil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. BioOil finns att köpa på apotek och på Lens, så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, BioOil!
Hej, hej allihopa! Varmt välkomna ska ni vara till Barnet går med mig, Nina Campioni. Och idag också med dig, du är ju i sig alltid med Paulina, men idag är du med lite extra. För idag ska vi ha en Barnet går special. Så välkommen Paulina Gonardo.
Tack!
Hur är läget?
Jo, men det är bra, tack. Och det här ämnet är ju också superkul, som alla andra ämnen naturligtvis.
Ja.
Men det är lite extra sådär. Ja. Roligt när man får prata om, liksom, om det här stora, mäktiga när föräldraskapet börjar. Liksom.
Precis, för det är ju lite så att vi har ju kört en hel del teman här i Barnet går. Och Barnet går är ju just en podd för stora och små klurigheter som vi föräldrar stöter på genom det här nya livet vi har skapat. Men vi har ju faktiskt aldrig riktigt liksom, fokuserat på den här första tiden med bebis när man kanske är både full av knasiga hormoner och liksom helt ny, helt enkelt, på hur det här funkar. Så därför tänker vi att det är det vi ska fokusera på idag. Det kommer garanterat bli fler såna här poddtillfällen, då det är ju ett stort ämne, så att jag tror att vi kommer finnas skäl att återkomma till många av de här frågorna innan. Men ni har skickat in lite frågor till oss och vi har också naturligtvis vissa tankar om saker som är vettiga att prata om. Paulina, hur minns du själv din första tid med bebis när du blev mamma för första gången?
Oj, jag hamnade i en nybliven föräldrachock faktiskt. Det var enorma kontraster. För att jag var alltid gasen innan jag fick barn. Jag jobbade och pluggade och konsultade och engagerade mig ideellt. Och alla sa att första barnet, det kommer ofta efter BF. Och jag, till skillnad från många andra, tänkte, vad skönt. Nu hinner jag bli klar med grejer och sen ska jag landa. Sen. Så jag var ju liksom igång så mycket, har alltid varit. Och sen fick jag ett barn som där amningen strulade jättemycket. Mm. Och det var jättestruligt med sömnen och det var mycket knorr och jag var orolig. Och plötsligt så satt jag i soffan hela dagarna liksom, mm. och amnade eller försökte få ett barn att sova. Och det var en sån kontrast så att jag hamnade nog lite i en chock, tror jag.
Ja.
Mm. Rent teoretiskt visste jag att det kunde vara så. Men mm. det som var chocken handlade mycket om hur jag själv reagerade, tror jag. Att så här, oj, är det så här det upplevs? Liksom?
Just det.
Kan det vara så här? Mm. Och sen var den här enorma kärleken förstås som så här kom emot mig. På ett sätt kändes det så supernaturligt från början. Men också kontrasten till mitt liv innan var väldigt stor.
Mm.
Mm.
Det upplevde jag också, att jag var verkligen så här, stod verkligen med egentligen typ kroppen i det här nya livet, men hela mitt psyke och det mentala liksom tankarna var kvar i det gamla livet, så att säga. Så det var en jättekrock för mig också, mentalt och känslomässigt. Men vad kan man säga då apropå den här enorma känslomässiga resan som det är att bli förälder. Och kärleken, för jag menar, den kan ju både vara enorm och överrumplande av den anledningen, men den kan ju också vara alltså nästintill obefintlig och chockerande av den anledningen också.
Ja, men exakt. Jag tänker så här att det är en väldigt speciell tid som måste få ta tid.
Mm.
För det är ju ett enormt ansvar vi plötsligt får på oss, mm. liksom, och en enorm kärlek. Och så ska man lära känna sitt barn och man ska lära känna sig själv. Och, och man har med sig en bild av hur det är att vara förälder. Och man får med sig bilder från andra hur det är att vara förälder. I vår föräldragrupp online som vi har haft, där tog jag faktiskt med det som en av de första grejerna jag pratade om. Att det är som att livet tvärbromsar och rusar fram på samma gång. Och det händer så mycket nytt. Det var mamma som sa det, att man är med om så mycket nytt, men det är nästan svårt att sätta fingret på vad det är. Liksom.
Mm. Det är väldigt speciellt.
Det är en väldigt speciell tid som man också måste få låta ta den tid den behöver.
Mm.
Det tar tid för de flesta liksom, att känna att man landar i allt det nya som både är känslomässigt och praktiskt. Ju.
Verkligen.
Mm.
Så vad finns det för råd att ge där egentligen för den här liksom känslomässiga stormen man i stort sett alla liksom landar i någonstans?
Men det är nog just att låta det ta den tid det behöver liksom, och att hitta sin föräldraroll. För att jag tänker också att vi lever ju i en kultur där vi är vana vid att få svar väldigt snabbt på saker. Vi är vana att ganska snabbt kunna bli säkra om vi är i en osäker situation eller om någonting ovisst. Och jag tror att det kan bli lite av en krock där när vi blir föräldrar idag.
Just det.
För plötsligt står vi i någonting där ingen kan komma med massa facit. Det finns ju liksom, i vissa av de här praktiska grejerna, där är det ju fantastiskt att få träffa någon erfaren barnmorska på BVC som så här, byt blöjan så här, håll det här greppet, de här prickarna betyder det här, då kommer det lite sådana här bra facit liksom.
Mm.
Men i mycket annat så har vi inte det, utan det är liksom någonting som måste få ta tid, och att den där osäkerheten som väldigt många känner, att den är inte farlig på något sätt. Och att man kan vara lugn i den. Och det skulle jag verkligen vilja skicka med. Det är ju svårt om man själv står där i en ovisshet eller osäkerhet. Och får höra så här, men du ska vara lugn i det här nu. Men, men jag skulle ändå vilja skicka med det. Att ha tilltro och tillit till dig själv. Till dig som förälder. Liksom.
Mm.
Att det handlar väldigt mycket om att lära känna sitt barn och lära känna sig själv. Och att börja läsa av sitt barn och barnets signaler. Och hur är just mitt barn? Därför att alla, och det märker ju du, tänker jag, som har podden Vattnet går och Barnet går. Och du möter ju föräldrar nästan varje vecka.
Mm. Verkligen.
Och mycket återkommer ju. Men man hör ju också att, oj, det är liksom en unik berättelse. Alla bär på en egen berättelse.
Mm.
I så sitt föräldraskap.
Ja, precis. Så är det ju verkligen. Samtidigt som du säger att nästan allting tangerar varandra. Man känner igen problematiken.
Mm.
Men man upplever det på olika sätt. Eller det, liksom, det är olika typer av tankar kring det. Liksom. Mm.
Och exakt, och så känner jag också när jag möter föräldrar att jag kan ha med mig min teoretiska verktygslåda liksom. Mm. Ja, men det är någon som hör av sig med något problem eller något som känns svårt. Ja. Mm. Och då vet jag liksom att ja, men det här och det här och det här, så här brukar det funka och det här, den här, så här kan vi tänka kring det eller det här kan bero på det. Man ser att vissa saker återkommer, men det är alltid en unik människa man har framför sig.
Just det.
Och det är också det som är så häftigt liksom, när man möter föräldrar. Mm. Att få ta del av liksom just deras resa som föräldrar. Och den måste man göra själv.
Precis, så är det ju, verkligen. Det är tyvärr ingen annan som kan gå igenom det.
Nej.
Vilket ju i slutändan, på andra sidan, brukar ju ändå i slutändan vara en givande fas att gå igenom.
Väldigt.
På många sätt.
Mm. Och det är ofta när man ser i backspegeln som man ser, oj, vad man har gått igenom och vad jag faktiskt har lärt känna mig själv och vuxit och utvecklats och stärkts. Alltså, föräldraskapet är något av det tyngsta man kan ha på sitt CV, tycker jag.
Verkligen. Det håller jag helt med om.
Mm.
Du, amning är ju någonting som vi har pratat mycket om i podden, både här i Barnet går och i Vattnet går, och även naturligtvis i våra föräldragrupper. Där har vi till och med en egen expert med oss som hjälper till med det. Men jag tycker ändå att det är inte dumt att prata lite kring amningen ändå. Det är som sagt, kommer ju komma mer snack om det framåt också. Men det är väl, finns väl ändå vissa saker som jag tänker, eller det främsta jag tänker med amningen egentligen, som kan vara bra att veta när man är gravid, är att det är inte bara att lägga bebisen vid bröstet och så är det klart. Och det var någonting som jag blev ganska chockad över när jag fick mitt första barn.
Ja, men det blir faktiskt många. För en del så flyter det ju på ganska bra på en gång. Men för många så tar det en stund liksom att hitta det där. Och då skulle jag vilja säga att så här, men liksom, prata med någon om det också och låt någon med liksom erfarna ögon kolla på hur bebisen tar greppet och hur det håller. Och, så att man inte håller det för sig själv liksom, när amningen är trixig. För att just det här med maten och amningen, det kan göra att en stress stiger. För att kunna ge sitt barn mat och få barnet att överleva, det är liksom en av de viktigaste uppgifterna vi har när vi har fått barn.
Ja, visst.
Då ska man hem från BB och så de ska sova och de ska käka och de ska vara trygga. Mm. Och så vet man inte riktigt, får du i dig det du behöver? Och där sticker ju ofta en stress iväg hos föräldrarna. Att gör jag rätt? Får barnet i sig tillräckligt? Och,
ja, verkligen.
Det är ju både, det handlar liksom både om teknik naturligtvis, men också det är så mycket känslor i amningen liksom. Kontakten med sitt barn.
Ja, precis. Det är ju inte bara det här fysiska som är amning, utan det är otroligt mycket känslor mentalt.
Mm.
Om man tar bort det fysiska, liksom, vad är det som pågår i oss kopplat till amningen? Liksom?
Jo, men det är ju den här kontakten med barnet. Alltså det handlar ju jättemycket om omsorg, oavsett hur barnet får i sig mat. För det kan ju vara så att man använder sig av att man flaskmatar istället också av olika skäl. Men amningen handlar ju väldigt mycket om omsorgen. Att här tar jag det här lilla knytet som har fötts totalt hjälplös och totalt beroende av mig och andra viktiga vuxna omkring. Och bebisen gnyr eller skriker och är hungrig och vi tar barnet till bröstet och försöker ge barnet mat. Att det, och där bondar ju vi liksom. Där kommer det här starka bandet och vi verkligen möts med vårat barn. Har det hud mot hud och oxytocinet flödar liksom, förhoppningsvis, om inte stressen stiger liksom.
Just det.
Och där påbörjas också den viktiga anknytningen ju. Och det kan, vill jag också säga inom parentes, det gör den även med flaska OBS.
Ja.
Ja, så att vi inte tror att det bara handlar om amning. Men om man ammar, oavsett hur man matar, så kommer ju den här anknytningen igång. För barnet knyter an till dig som förälder. Mm. Och kommer att märka att här är en vuxen som är större och starkare än mig. Som tar hand om mig, som svarar på mina signaler. När jag är hungrig och det är obehagligt i kroppen. För det är det ju om man är hungrig, och särskilt när man är liten och liksom inte förstår. Om man signalerar, om man gnyr eller skriker. Och så kommer den där. och hon luktar så här och hon har mat och hon håller om mig och jag känner hennes andetag och jag hör hjärtslag. Eller den andra föräldern om det är flaskmatning. Liksom. Där händer den här viktiga anknytningen från barnet till föräldern, men också bandet från föräldern till barnet.
Mm.
Där vi får den här väldigt speciella stunden. Då vi verkligen tittar på vårt barn, vi läser av barnet, vi känner att vi ger barnet omsorg. Det är liksom det kan vara en magisk stund verkligen när vi känner att det funkar. Och det är också därför jag tänker att det är så viktigt att få stöd i amningen.
Mm,
för att för de flesta kommer inte automatiskt, man kanske aldrig har ammat förut. Man vet inte hur man gör. Liksom. Och man är osäker på om man tar rätt och sådär. Och förr levde ju på andra sätt där det fanns många människor omkring oss. Men nu skickas man ju ofta hem och kan känna sig ganska ensam.
Just det.
Så där skulle jag verkligen vilja uppmuntra att liksom, man vill lyssna på sådana här amningsexperter. Eller gå iväg till någon amningsexpert eller någon doula som kan hjälpa dig. Liksom, och...
Ja, och be om hjälp, verkligen. För att få, precis som du var inne på där, att innan man lämnar BB, eller vad man är, så se till att få hjälp med taget. Så att man verkligen får det rätt. För det kan ju skita sig ganska jävulst om det blir fel grepp, liksom. Ja. Om man får ett härligt sår på en bröstvårta eller något. Det kan ju förstöra mycket.
Ja, och min dotter kunde inte ta vakuumgreppet. Vet jag inte hur vanligt det är. Men det var inte så många som lyckades se med henne. Så vi kom ju hem från BB och hade problem med amningen just av det skälet. Jag hade mjölk. Ja. Jag höll tydligen rätt. Men hon kunde inte få i sig mjölken.
Nej.
Och då gick jag iväg sen till en amningsspecialist. Och hon såg det direkt och hon hjälpte mig. Och där fick jag stöd. Så när jag fick mitt andra barn, då gick jag iväg till henne. Något av det första jag gjorde bara, hej, nu vill jag amma med dig här. Hjälp mig,
bra.
Titta. Kan du bara säga om det här funkar och allting ser bra ut? Och det såg bra ut. Och då kunde jag gå hem med ett mycket större självförtroende liksom, i amningen.
Så bra ju.
Så att, som du säger, ja, det kan skita sig jävligt. Alltså att man, ja men faktiskt, att man, stressen stiger. Och man ska inte behöva ha den stressen själv. För man ska inte vara själv i sitt föräldraskap. Det vill jag verkligen också så här skicka med alla som lyssnar. Oavsett om du är gravid eller om du befinner dig i första tiden med bebis. Var liksom inte ensam. Känner du dig ensam, var inte ensam. Sök dig till människor att bolla med. Liksom. För det finns så många stödpersoner och andra mammor och pappor och så som kan...
Exakt, och i det som du säger också, så otroligt viktigt om man nu har en partner och gör det här tillsammans med en partner, att faktiskt även amningen, även om det är liksom rent teoretiskt, rent liksom fysiskt sett kanske ligger på kvinnan att sitta där att amma, så gör man det ändå tillsammans. Att se till, var tydlig med din partner att det här var fan jävligt jobbigt. Jag behöver ditt mentala stöd på det här sättet eller det här sättet. För Anna, det är ju också någonting som är i stort sett omöjligt för kanske både en manlig och en kvinnlig partner, men framförallt en manlig partner som ju har noll kanske förståelse för hur amningen funkar, eller hur liksom den kvinnliga fysiologin funkar på det viset. Så där verkligen, var så tydlig man bara kan och be om stöttning av sin partner.
Och har man syskon hemma redan för att man har fått sin andra bebis eller tredje bebis, att det finns en partner eller andra vuxna som tar hand om syskonen, så att man får den här stunden, i synnerhet i början när det ska komma igång och när bebisen kanske vill amma väldigt ofta också. Att man får lugn och ro kring amningen, för det behöver vara lugn och ro. För är det inte lugn och ro och man kanske heller inte mår bra, då kan det gå ut över amningen.
Precis.
Även om greppet är bra, även om man har mjölk, så kan liksom utdrivningsreflexen påverkas negativt av att man inte har det. Det finns ju ett jättebra uttryck som heter mothering the mother, som jag älskar.
Ja.
Älskar det. Och det behöver vi ha mer av, tycker jag. Både när man är gravid och första tiden med barn. Alltså, det finns ju ingen svensk motsvarighet till mothering the mother.
Nej.
Mammar en mamma liksom. Men att det är ju så här när man får barn att oj, nu så får vi ett jättestort ansvar. Det finns jättemycket kärlek och vi är med om något jättestort, men vi behöver ju också För där ska man vara den här stora, starka som ska klara allting och njuta av allting och axla allting och bära det här lilla livet och den här stora kärleken. Liksom. Mm. Men vi som ska göra det behöver ju också bli liksom mammade, eller man ska säga.
Ja,
bli omhändertagna, ompysslade, få det vi behöver också. För att i sin tur kunna ge vidare. Liksom.
Ja, helt rätt. Mer om amning kommer framåt säkert. Och inte minst i föräldragruppen såklart.
Precis, och då kan man väl säga också, för de som inte känner till att vi har föräldragrupper.
Ja.
Vad är det för något vi har?
Ja, vad är det för något? Ja, men det är ju då vi upptäckte ju liksom framförallt nu då under pandemin att det är lätt att känna sig isolerad som nybliven förälder. Svårt att kanske komma ut och träffa nya människor, och de här traditionella föräldragrupperna som BVC anordnats blev inte längre anordnade. Så därför skapade vi ju ett digitalt substitut, kan man säga. Mm. Eller hur? Där du, Paulina, föreläser om väldigt viktiga ämnen. Mm. Bland annat om lite av det här som vi pratar om nu. Och där vi får ses och prata med varandra, kvinnor och både mammor och pappor i samma situation, och få utbyta av varandra. Det har varit superlyckat ju, eller hur?
Jo, men visst har det. Och det var många som sa det, att det var väldigt, förutom att det var skönt under pandemin, så var det också skönt. Man kan ha det som komplement till en liksom fysisk föräldragrupp. Men vi hade ju också, vid ett tillfälle så var en mamma som sa det, att hon var så nära på att inte komma för att deras natt hade varit strulig och hon behövde gå och lägga sig igen när bebisen sov på förmiddagen. Just och det. Då hade det här varit en fysisk grupp, då hade hon inte tagit sig iväg, för hon var så nära på att inte komma. Och sen sa hon, jag slår på datorn ändå. Och då satt hon i sin pyjamas i soffan. De har ju ammat, de har varit ute på promenader, de har gett sina bebisar mat, de som är lite större. Och bara hängt på. Det är bara att öppna datorn och vara med. Liksom. Och det är ju en enorm fördel också med att det är online. Verkligen. Och en anledning till att vi också fortsätter med dem. Även om nu restriktionerna släpps. Liksom.
Precis.
För att det kan vara ett bra komplement.
Ja, och det är så enkelt att bara haka på.
Mm. Sen har vi olika teman ju, som du sa. Maten och sömnen, vi pratar om de blandade känslorna och att man kan drabbas av nedstämdhet. Så att vi också vågar liksom lyfta lite på locket där och prata om det. Vi pratar om barnets olika faser och den viktiga anknytningen. Och så snackar vi om relationen och familjen som ju påverkas när vi får barn plötsligt och blir fler hemma.
Yes, exakt. Mm. Så vi hinner med mycket i den där härliga gruppen.
Mm.
Så ja, håll utkik för nya datum helt enkelt, får vi väl säga om det. Vi traskar raskt vidare här tycker jag, och nämner en klassiker som man typ ofta blir ganska irriterad när man hör, men den är ändå ganska bra att ha koll på. Sov när ditt barn sover. Hur ska man få in det egentligen? För att ofta så är det ju verkligen så här, nu kan jag äntligen göra det här eller det här eller det här. Eller som i mitt fall, jag vet inte hur man gör för att sova mitt på dagen. Jag har aldrig kunnat göra det.
Mm.
Alltså, vad säger du? Hur ska man få till den här viktiga återhämtningen som man ju faktiskt ofta behöver? Speciellt om man har barn som kanske inte sover jättebra på nätterna.
Ja, men det här är väl också en del av den här stora omställningen som man är med om liksom första tiden. Och den är ju också väldigt speciell. Det är ju sällan så senare, när barnet har vuxit på sig lite.
Nej.
Att man liksom måste prioritera ner sånt som man annars kanske gör, typ dammsuger, tvättar lite oftare. Och så kanske blir det en jämförelse att man ser hur andra har det hemma på Instagram. Och det ser så fint ut. Och så här ser tvätthögarna jättestora och liksom blöjhinken är full. Och liksom så här. Att det är en del av omställningen. Att just det, vad ska jag prioritera nu? Och det kommer ju, det är ju en sån sak som kan bidra till chocken. Att det kommer så plötsligt och det kommer med sån kraft liksom att saker kan förändras. Sen är det inte så för alla. Men där är det verkligen så, sov när bebisen sover om du kan. Ta de stunder du får för återhämtning och ge dig själv den där kraften och vilan du behöver. I synnerhet om man har ett barn som inte sover så bra på natten. De flesta bebisar sover ju inte bra, för de har ingen dygnsrytm när de föds.
Nej, precis. Det är ju också bra att känna till.
Sen är det ju väldigt olika. Och det hör man ju så fort man pratar med föräldralediga, så hör man ju vilka skillnader det kan vara. Någon liksom känner att de håller på att dö av sömnbrist. Och någon annan känner att nej, men de sover ganska bra. Mm. Jag är lite trött, men det är inte så farligt. Och sen precis. Som du säger, om man inte kan sova. Jag är inte heller en sån som lägger mig mitt på dagen. Gör jag det, då är jag väldigt sjuk. Liksom.
Ja, exakt.
Men vila. Lägg dig ner och vila. Sätt i soffan och vila. Blunda en stund. Liksom. Mm.
Lyssna på en ljudbok kanske. Eller ska man inte ha någonting alls?
Men jag tycker man ska lyssna efter vad man själv behöver. Ja. För att ärligt talat, en av anledningarna till att jag inte sov, det var att jag höll på att bli knäpp av att jag inte fick tänka, skriva, läsa. För jag jobbade, jag konsultade en del då, pluggade på masterprogrammet psykologi när jag väntade min första. Så jag var så van vid att liksom sitta och läsa, åh vad nördigt det här låter, men facklitteratur och forskning, och jag jobbade i något forskningsprojekt och liksom. Och där kände jag att min hjärna höll på att typ försvinna. Liksom.
Just det.
Så jag tog faktiskt stunder ibland och jag behövde ha bara stunder av liksom mitt tidigare liv typ.
Mm.
Och få in. Så att istället för att sova så läste jag ibland. Mm. Sen hade jag nog behövt sova också. Men jag tycker man ska lyssna in vad man själv behöver.
Ja.
För någon är det att sova. För någon annan är det att lyssna på en ljudbok. För någon är det att prata med en kompis. För någon är det att passa på att träna lite. Att man behåller sånt där man har mått bra av tidigare. Och plockar in det. Ja, även i föräldraskapet liksom.
Mm.
Så man ger utrymme för det. Och första tiden med barn kanske det är lite mindre av det. Man kan få ge sånt mer utrymme sen. Men att ta det man får liksom.
Mm.
Men också apropå det här med att det finns vuxna runt omkring och en partner. Att man ser till att man får utrymme för det också.
Exakt, verkligen. Jag tänkte att jag skulle plocka upp den där tråden du nämnde där om att man kanske hör andra så bara, ja men mitt barn sov, så hon sover från 8 till 9 varenda natt sen hon var 2 månader. Och så blir man helt knäckt. Hur ska man göra? För det här är ju verkligen, om du var inne på det här med Instagram, det här är ju verkligen en liten sjuka som vi kanske har verkligen blivit en epidemi sen Instagram kom. Och det är ju den här jämförelsesjukan som vi har, som gör att vi tror att våra liv är så miserabla i jämförelse med andra.
Mm.
Hur ska man komma runt det?
Alltså, något av det här, av det viktigaste, apropå att knyta an till det vi inledde med, det är att första tiden handlar om att lära känna sitt barn och lära känna sig själv. Ungar är olika från början.
Mm.
Och upplevelsen av att bli förälder ser också väldigt olika ut. Någon kan säga, varför skrämde folk upp mig? Första tiden var ju fantastisk.
Mm.
En annan tycker att första tiden har varit supertuff. Det var en som skrev en sån kommentar när vi frågade ju folk, vad tycker ni vi ska prata om i det här avsnittet? Och då var det en som sa att, ja, men, att första tiden faktiskt kan vara riktigt tuff. Och det var flera som lyfte det. Och upplever man det som väldigt tufft, då hade man velat höra sånt innan. Liksom.
Exakt.
Och få veta det under sin första tid, att man inte är ensam. Så att komma runt och komma bortom liksom den här jämförelsesjukan, det är ju att landa i, man kan bolla med andra, man kan spegla sig i andra, man kan titta på vad andra har, men alltid låter det landa i en själv.
Mm.
Ungar är olika från början. De har olika temperament från början. En del är otroligt lugna, sover rätt bra, inte så svåra att trösta. Man själv kanske kommer ut på promenader och har det bra, haft en bra graviditet och förlossning. Och någon annan kastas rakt in i att med ett barn med ganska hett temperament, svårt att sova, mycket skrik. Och där skulle jag säga, låt allting landa i dig själv. Jämför dig inte för mycket med andra. Men också hitta gärna sådana som, där man märker att här finns det igenkänning.
Just det.
Så att man får bolla, för det är ofta det man också behöver. Man behöver få bolla. Det är det som är så fantastiskt också, apropå Instagram och sociala medier och poddar och sånt här. Att det finns så många olika typer av berättelser. Att vi kan hitta igenkänning.
Mm.
Det gäller bara att rikta sitt fokus rätt. Bort från det som där man märker att okej, här är det helt olika världar. Vi har olika barn, vi är olika som personer, vi har olika upplevelser. Här har jag personer som jag känner igen mig i. Om man pratar med dem, liksom. Hitta någon som du litar på. Och det var en som skickade med det tipset också när jag ställde frågan på Insta, just att hitta någon du litar på. Att
precis.
Prata med den.
För, som du säger, så är det ju otroligt med den här lägerelds liksom, som faktiskt finns ändå på sociala medier och i avsaknad av storfamiljen. Vi kanske inte lever så länge, men vi har ju å andra sidan oändligt med folk att connecta med. Så försök att utnyttja den till ett det till något positivt och inte liksom grotta ner sig i det negativa på något vis. Om det går. Och när vi är inne på just det här med att hitta andra att liksom bolla med eller lyssna på och så. Man får ju också i tid och otid lite goda råd. Eller förtäckta goda råd ibland. Hur ska man tackla sånt? Jag menar, ofta, och det kan jag känna för, nästan för första gången jag upplevde det som riktigt jäkla jobbigt när det kom från framförallt kanske från ens föräldrar eller svärföräldrar eller sådär. Att bara, jaha, nej men nu är han nog lite hungrig eller nej men ska han inte ha en mössa på sig eller vad trött han verkar. Liksom som om jag inte känner mitt eget barn. Du vet den där känslan. Och det är ju inte helt lätt att handskas med. För det är ju ofta av omtanke. De där liksom råden kommer. Men de är inte desto mindre irriterande för det, så att säga.
Nej, men exakt. De flesta är väl sagda i välmening. Men det kan ju landa helt fel. Och jag håller med. Jag fick också en del sån här folk som tyckte att de förstod sig på mitt barn. Och det tog en tid, apropå det här, lära känna sig själv och lära känna sitt barn, så tog det tid för mig att förstå hur mitt barn funkade. Just och hon kunde gå från 0 till 100. Märkte jag att nu får jag en liten signal på att hon behöver sova. Då behöver jag agera nu. Och det förstod inte så många. För att jag visste att agerar jag inte nu, då kanske hon skriker i flera timmar. Och det var så med henne ganska länge liksom. Och det var många som sa, ja men, nej men sätt dig nu och äta, men hon klarar sig och du måste äta varm mat, kom nu. Och där jag kände att nej men det kan jag inte alls det, för mitt barn funkar så här.
Precis.
Och det blev rätt mycket krockar och det kom en del goda råd. Det tog ett tag innan jag hittade mig själv i det och kunde stänga öronen faktiskt. Att så här, du säger det här i välmening, men jag blir trygg i mig själv, jag känner mitt barn bäst. Jag tänkte, jag satt i en utbildning i motiverande samtal häromdagen och utbildaren är terapeut sedan väldigt många år tillbaka. Hon, liksom, hon jobbar med samtal, hon är grym på samtal. Men när hon lyfte exempel på hur man typ inte ska göra, så lyfte hon många gånger sig själv.
Okay.
Och det visar ändå på hur svårt det är även för professionen. När man så här, vill du ha ett gott råd nu? Eller vill du ha ett råd eller tips nu? Hur landar det här i dig? Att det är jättesvårt.
Ja.
Och särskilt till föräldrar och särskilt i första tiden som förälder som är så känslig. Liksom. Så det är väl någonting att ha med sig både när man själv ska ge goda råd och tips. Men också utifrån liksom, den, om man är den som tar emot dem, att man blir motvilligt mottagare av de här goda råden, att man vet det, att det är väldigt svårt och att man får till slut stänga öronen för sånt där man vet att fast det här landar inte hos mig och då behöver inte jag lyssna på det.
Exakt.
Utan att snarare vända sig till någon liksom, som förstår den egna situationen.
Just det.
Och det tänkte jag också på med apropå ja, men första tiden att gå igenom sin förlossning till exempel. Eller att gå igenom amningen och sådär. Att man får prata med någon som har fokus på en själv. Och inte bara förlossningar i stort eller så. Utan att man får sätta med sig med någon som avsätter tid för just dig. Okej, hej. Hur var din graviditet? Hur var just din förlossning och det du gick igenom? Hur är din första tid med bebis? Hur är din första tid med amning? Hur tycker du att det är att vara förälder? Och vi har ju öppnat lite upp för det i våra föräldragrupper online där. För att en del av de träffarna är ju bara samtal.
Just det.
Där vi bollar tillbaka frågor. Hur är det för dig att bli förälder? Det är också någonting som jag skulle vilja skicka med. Att det är så värdefullt att få träffa någon som avsätter tid för just dig och din upplevelse.
Och där är också, du nämnde det ju snabbt där, men det är ju, jag skulle säga, alltså oavsett hur ens förlossning har gått, om den har varit liksom enligt textboken perfekt, om man nu kan säga att någon är perfekt, eller om det har varit liksom en jättetuff förlossning, så skulle jag verkligen rekommendera alla att gå igenom sin journal tillsammans med en barnmorska som var med. Eller de flesta barnmorskor skulle du säkert kunna läsa i din journal och förstå hur förloppet har gått. Men just att man får en förståelse för vad som händer, för det är mycket i en förlossning som gör att man är lite inne i dimman så att säga och inte riktigt hänger med på exakt alla steg som har gått. Och att få liksom en förståelse för vad som har hänt, det kan verkligen vara enormt värdefullt för hur man sen går vidare liksom, rent känslomässigt från en förlossning. Jag tror det är superviktigt.
Ja, jag håller med, verkligen. Ja. Verkligen, för det är ju en enorm händelse i ens liv, både fysiskt men också mentalt och känslomässigt. Alltså, oavsett om det har varit en snabb förlossning eller en långdragen förlossning eller en positiv eller en tuff förlossning eller det blir snitt eller vad det nu än är, liksom, hur förlossningen än har sett ut, så är en väldigt stor händelse i livet. Och att, ja, men verkligen att få träffa någon och gå igenom, någon som kan kolla ens journal, men du får sätta dina ord på det, du får ta din upplevelse på det.
Exakt.
Och doler är ju också sådana man kan vända sig till och få prata med någon om sin förlossning efteråt, liksom.
Verkligen. Så himla, himla bra. Så ta tillfället för det, verkligen. Mm,
verkligen. Det är en jättebra investering i sig själv.
Eller hur? Håller med. Vi har ju helt klart varit inne på att det kan vara rätt tufft att bli förälder. Vi har inte ens nämnt det här med att det naturligtvis finns förlossningsdepressioner och baby blues och så vidare att ha i åtanke. Men vi tänker att vi kanske gör en egen special om det eftersom det ändå är ett så pass stort ämne. Är man intresserad mer om både graviditetsdepression och förlossningsdepression så har vi pratat ganska mycket om det i Vattnet går också. Bara att googla på. Men du, Paulina, vi har pratat väldigt mycket om jobbiga saker. Det är också ganska kul att bli förälder.
Ja, men alltså, det blir ju så här. För när man ställer frågan, okej, vad tycker ni vi ska prata om?
Ja.
Då kommer det ofta... Då vill man ju liksom ta tag i det där som är jobbigt, det är det man vill liksom vara stöttande i, och då blir det lätt ett fokus på det som är jobbigt, fast egentligen är ju liksom en av anledningarna till att det kan vara jobbigt, det låter ju konstigt att det finns en sån koppling, men det är ju just att den här enorma kärleken kan slå emot den. Det kommer ett litet barn som är ditt liksom, och kärleken, antingen kommer den liksom som en ångvält på en gång. Det var någon mamma som sa det, och hon tipsade då om att prata om kärleken, den som kan köra över en som en ångvält.
Ja, just det.
Att det är ju också därför vi får ett sånt enormt engagemang i det. Att den här stressen och oron som kan sticka iväg, den bottnar ju i att vi har det största uppdraget vi kan få i livet.
Och exakt.
Att fokus hamnar så mycket på bebisen för att vi älskar vårt barn. Och att liksom den här kärleken kan komma som en ångvält eller växa fram över tid. Det är en enormt fantastisk process som har satts igång. Och ett fantastiskt band som knyts mellan barn och föräldrar. Eller barn och föräldrar och andra vuxna runt omkring. Liksom. Så det är väl därför vi har ett sånt enormt engagemang i liksom, första tiden med bebis. För att den är så viktig och så värdefull och så fin. Liksom.
Precis, verkligen. Vi ska också nämna att det kom ju in jättemycket frågor om att få syskon eller att bli liksom, tvåbarnschocken och så vidare. Och då tänker vi också att vi gör en liten specialare om just det. För där är det ju både liknande problematik men också såklart helt andra utmaningar med det.
Precis, det, och sen den här stora kärleken och anknytningen och relationen till sitt barn som ju just faktiskt påbörjas där. Allt det där vi pratar om sen i Barnet går, när barnen växer upp och blir äldre och börjar förskola och det är liksom, ja, men allt det där som sker i utvecklingen, det är ju sånt som, det bandet påbörjas ju. Exakt. När bebisen har kommit ut liksom.
Precis. Så det finns mycket spännande kvar att prata om. Var så säkra. Men du, skulle du vilja bara kanske sammanfatta, låt säga, 3 tankar att ha med sig till den här första tiden?
Ja, men det är att låta det ta den tid det behöver. Mm. Vi är ju vana vid att allt ska gå fort och att vi får svar på allting. Mm. Och där tänker jag att vi inte ska vara rädda för osäkerhet och lite oro och lite funderingar, utan att det tillhör processen, det tillhör utvecklingen. Vi är så vana vid det när det kommer till lite äldre barn, att deras utvecklingsfaser kommer med en massa frågetecken, och sen så ser man efteråt, så här, wow, vad mycket som hände. Så är det med oss också. Man ser det först när man tittar i backspegeln. Mm. Mm. Så låt det ta den tid det behöver. Och när du är där så skulle jag också vilja säga att bolla med någon. Prata av dig med någon. Det påverkar vår hälsa väldigt positivt. Bara detta att få bolla. Mm. Det påverkar den fysiska hälsan, det påverkar den psykiska hälsan. Så att det där som kan vara lite tufft med sömnbrist och så, det kan vägas upp liksom av att vi hittar ett sammanhang. Och till exempel en föräldragrupp på VVC eller en föräldragrupp online. Eller att man går ut med och pratar med kompisar och så här. Mm. För man kommer ju in, när man får barn, då får man ju också ett nytt sammanhang i att man kanske får vänner som är föräldrar. Och
just det.
Man gör nya grejer med sina barn sen också. Man får ett liksom, inte ett helt nytt liv, men många nya delar i sitt liv som är väldigt positiva. Så att hitta någon att bolla med längs vägen. Och sen att fortsätta ta hand om sig själv. Mothering the mother tycker jag är så bra. Och vill så gärna skicka med. Mm. Det är mycket fokus på bebis. Helt klart så det ska vara naturligtvis. Bebisen behöver oss väldigt mycket första tiden. Mm. Men ta hand också om dig själv. Ja. Och håll lite sånt där du tycker är kul att göra. Och ta med barnet på det. Om det är så att komma ut och få lite sol i ansiktet. Eller gå och prata med en vän. Eller vad det nu kan vara.
Just det. Och tänk på återhämtning. Slänger vi in det också på slutet. Bra! Men man kan ju lätt säga att vi fått med oss en hel del idag. Men vi är ju långt ifrån färdiga, så att vi återkommer i ämnet ganska snart igen.
Det gör
vi. Ja. Och håll utkik efter nya datum för kommande Vattnet går föräldragrupper.
Precis.
Tack Paulina för idag, och tack alla som har lyssnat. Paulina hittar du också, precis som mig själv faktiskt, på motherhood.se för mer kloka tankar, tips och ja, du har ju allt möjligt bra på din blogg, så det är bara att dyka in där tycker jag. Ja, Paulina, ha det så bra. Vi hörs.
Tack detsamma.
Och vi hörs snart, till dig som har lyssnat också. Ha det gott. Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.